Hej och välkomna till avsnitt 1183 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. En konservativ podcast där amerikansk och internationell politik förklaras på svenska. Här följer ett samtal med Israel-experten Martin Blecher om det historiska Abrahamavtalet som idag skrevs under i Vita huset mellan Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain. Varmt välkomna. Martin Blecher, välkommen.
Tack så mycket.
Det har ju skrivits under ett historiskt fredsavtal idag i USA mellan Israel och Bahrain och Förenade Arabemiraten, alltså två gulfstater. Och du kan ju väldigt mycket om det här, så kan du berätta lite kort, alltså avtalet heter ju Abrahamavtalet. Alltså vad är det för någonting, vad handlar det om och så?
Ja, alltså det är ju lite oklart, därför att texten har ju inte offentliggjorts med avtalet. Och det har ju spekulerats kring varför det inte offentliggjorts precis innan man har skrivit under. Utan det man säger från Israels sida, det är att man vill ratificera det i det israeliska parlamentet och att det måste gå genom dem. Och från Förenade Arabemiratens håll så har man ju sagt att det avtalet kommer att innehålla referenser om tvåstatslösningen. Det är väldigt lösryckt. Men presidenten Donald Trump har i alla fall sagt att det här är ett avtal som öppnar dörren för muslimer, judar och kristna att leva tillsammans, bedja tillsammans och drömma tillsammans. Och att han har ju betonat då att muslimer från hela världen kommer att kunna resa då till de heliga sajterna i Israel, inkluderande Al-Aqsa-moskén och Tempelberget i Jerusalem. Mm. Men det man kan se som är lite skillnad gentemot Israels andra avtal med till exempel Jordanien och Egypten, det var till exempel de stämningarna och yttringarna som hörs på de bägge sidorna. Jag la upp en bild på Facebook där Donald Trumps svärson då hade tagit med sig en och även hans rådgivare Avi Berkovich hade tagit med sig en tårarulle som han gav då till kung Hamad bin Issa bin Salman al-Khalifa för att det skulle användas i synagogan i Bahrain, för de hade inte haft någon tidigare. Och en sån bild och värme har man liksom inte sett på samma sätt när man slöt fred med Egypten och Jordanien och sådär.
Just det. Mm. Hur pass stor roll har Donald Trump och Jared Kushner och de nära honom betytt för det här, för de här avtalen?
Jag tror att de har betytt otroligt mycket. Jag vet att från forna Obama forna Obama-medarbetare, till exempel Ben Rhodes, har ju syrligt sagt att ja, men vadå, det här kommer ju ut i ljuset, det här har vi arbetat med i flera år och det här är ju ingenting. Men om det var så lätt så hade det kunnat aktualiseras på Obamas tid. Och jag tror någonstans också med tanke på tidpunkten att det här är en fingervisning från Gulfstaterna, att man är nöjd med Trump och hans hanterande av andra frågor i Mellanöstern. Och då är man också villig att erkänna de nya geopolitiska dragen som har kunnat komma nu mer och mer upp till ytan. Han har ju ett väldigt okonventionellt sätt, Donald Trump och hans svärson. De har ju liksom kört totalt och sett den här konflikten från helt annat perspektiv än dess föregångare.
Men mer konkret, alltså jag skulle säga att det är Irans skugga som hotar Israel såklart alltid, men även de andra gulfstaterna, de sunnimuslimska staterna då. Och att, alltså, hur pass stor roll har hotet från Iran spelat för att gulfstaterna ska gå med på det här, tror du?
Jo, men jag tror det är absolut en fråga som spelat in. Jag tror precis som jag sa att det är en fingervisning inför det kommande valet. Var de står i frågan. Man kan ju säga att när Obama gick till kongressen och trotsade Obama, förlåt, när Netanyahu gick till kongressen och höll ett tal om Irans ambitioner i Mellanöstern.
2015 var det, kan jag bara säga där.
Mm. Ja, precis. Och trotsade Obama, då var det liksom en... Det var då det började lite grann hända mellan de här staterna. Att de insåg att men det kanske inte är så dumt att fostra nya allianser, även om det hade funnits under ytan. Va? Och jag tror att nu när Biden har sagt att han kommer att ingå ett nytt avtal med Iran, ett bättre avtal än Obama, men han var ju ändå bakom det forna avtalet och stödde det, va? Så tror jag att man från Gulfstaternas sida är ganska oroliga för det här. Jag tror inte att det är en slump med tidpunkten att det kommer just nu när det är några månader kvar. Corona har slagit hårt mot Donald Trump förtroendesiffror och sådär. Så att det tror jag du har rätt i. Samtidigt så måste man också tänka på att ekonomin håller på att moderniseras och behövs moderniseras i arabländerna. Och Israel kallas The Startup Nation och Förenade Arabemiraten gör det också på sin kant. Så att de kan säkert ha utbyte av det här.
Mm. Ja, det är jätteintressant. Jag såg, du lags upp på din Facebook, att de kommer att lära ut i skolorna, alltså i grundskolorna i Förenade Arabemiraten, att ja, om en normaliseringsprocess med Israel. Och det är väldigt positivt, för jag menar, arabvärlden har ju präglats av väldigt mycket liksom antisemitism i skolundervisningen. Nu vet jag inte hur utbrett det är, om det finns just där, men väldigt positivt det också.
Ja, absolut. Det är ju... Alltså tittar du på de fredsavtal som Israel har med Egypten och Jordanien, så är det antisemitism i skolundervisningen och på tv och i bokhandlar och så här, officiella kanaler och i parlamenten. Och det är ju det man brukar säga, att den här freden som Israel har med Egypten och Jordanien är så kallad kall fred. Det finns ingen kulturutbyte. Men det här kännetecknas av en varm fred. Mm. Och det man kan säga är att bristen på krig och bristen på blodspilla mellan Israel och Förenade Arabemiraten och Bahrain är precis det som gör den här dealen så pass historisk. Därför att den här dealen syftar ju inte till att sluta fientligheterna, för det fanns aldrig några fientligheter mellan dem. Det fanns aldrig något krigsslut, för det var aldrig något krig. Istället så har ju det här någonting som vi aldrig har sett tidigare. Och det kan man ju bara titta på hur man i sociala medier, hur de Arabemiraterna pratar om judar och israelerna och hur de vill åka till Tel Aviv och hur israelerna längtar till Dubai och Abu Dhabi. Och det här med att den judiska församlingen eller menigheten kommer ut nu ur skuggorna och hotellen som då ska erbjudas kosher mat och sådär. Så att det här är en helt annan normalisering än den man har med Egypten och Jordanien.
Det är jätteintressant. Benjamin Netanyahu, som är Israels premiärminister, han betonar väldigt ofta, och det gör även Donald Trump och de flesta republikanska presidenter, att fred kan bara skapas genom styrka. Alltså om det inte finns styrka som garanterar freden, så är freden inte värt någonting. Och de här avtalen, vi vet inte detaljerna, men innebär det här på något sätt utifrån din åsikt då, några säkerhetsrisker för Israel med de här avtalen?
Ja, man har ju pratat om vissa avancerade vapensystem som Israel inte vill komma i händerna på arabstater, för att det ska i så fall påverka den qualitative military edge som finns lagstadgad i USA. Och det är det han har fått kritik för, Netanyahu, och att han tros ha haft information om att de har velat ha stealth fighter jets, men har kringgått att informera sina bundsförvanter om det här, va? Men det har ju Donald Trump sagt att det är någonting som vi får lösa det senare skede. Och vad jag förstod så av de initiala rapporter som finns, så kommer det ingenting med det ha någonting med avtalet att göra. Utan det är en fråga som behandlas senare. Men visst finns det en oro i att sådana vapen kan hamna i fel händer. Men återigen, de här länderna har aldrig haft något otalt med varandra.
Nej. Om vi säger så här då, så du nämnde de tidigare avtalen och du berättade att det var lite mer kalla avtal. Hur många länder är det nu som är arabländer och som Israel har fred med? Hur många fredsavtal finns det? Allt som allt.
Ja, men alltså arabländer så är det ju, då Jordanien, Egypten och då Bahrain och Förenade Arabemiraten. Man har avtal med Turkiet som är muslims, eller man har inte avtal, man har diplomatiska normaliserade förbindelser med Erdogan och som är muslimsk majoritet och då Azerbaijan som också är ett muslimskt land. Va? Sen ryktas det ju också om att det finns pågående dialog med andra länder.
Just det. Alltså när man pratar om fredsavtal med Israel då i åtanke, då är det oftast fredsavtal med palestinierna. Och de som kritiserar avtalet, de menar att nu har man kört över palestinierna. Kan du berätta lite grann om palestiniernas roll, om de ens har någon roll i det här? Eller kanske någon roll i hur de andra länderna förhåller sig till denna fråga?
Jag tror att vissa länder har tröttnat på att vänta på palestinierna. På att vänta på att de ska ha veto över beslutande process. Man kan se den relationen med till exempel mellan Israel och Indien, där Modi gjorde ju så att han separerade de två. Han sa att vi har vår relation med palestinierna, men det ska inte innebära att vi inte kommer ha en relation med Israel. Det här var ett Indien som i åratal hade bojkottat Israel. Va? Mm. När jag tror inte att den palestinska frågan är bortglömd. Jag tror inte att det kommer bli så att 50 länder helt plötsligt kommer att erkänna Israel och att diplomatiska förbindelser skapas. Jag tror fortfarande att det finns en betydande stor del av arabvärlden som tycker att den här frågan är viktig, för att den blir liksom en skenmanöver för deras egna problematik. Man brukar ju säga det att det är en gordansk knut. Att man försöker, löser man det här så löser man alla problem. Men riktigt så är det inte, och det har man ju förstått för flera år sedan. Men jag tror på något sätt så att palestinierna måste nog försöka forma en strategi hur man ska gå vidare. Samtidigt från den israeliska sidan så tror jag inte heller att det är liksom guld och gröna skogar, utan det finns ändå den palestinska frågan finns ändå där i bakhuvudet, och jag tror inte man kommer komma till full normalisering utan att försöka närma sig Palestina.
Nej. Om jag bara kokar ner det du har sagt nu till en liten enklare och lite mer kortfattad sammanfattning då, som du kan kommentera, och det är att om man säger så här då, att palestinierna tidigare, under tidigare årtionden, ända tillbaka till 67 och tidigare dessförinnan, så har de oftast betraktats som offret, och man har betraktat Israel som förtryckaren, och kritikerna av det perspektivet har menat att palestinierna gnäller bara, de accepterar ingen fred och de vill bara ha mer och mer av kakan utan att aldrig ge något själva. Kan man säga att det här som har hänt nu, det är en förskjutning i synen på det här? Man har insett kanske att det verkar faktiskt vara så här. Palestinierna gnäller väldigt mycket och de accepterar inga erbjudanden. Kan man säga att skiftet har skett bland de här länderna nu som vill ha fredsavtalet och andra också? Att man börjar betrakta konflikten lite mindre pro-palestinskt?
Ja, men det skulle jag nog säga att det är nog en rimlig analys. Jag tror att det är i grund och botten handlar det om realpolitik. Vad kan du erbjuda mig? Och någonstans har man ju insett att Ja, okej. Okay. Du har ett geopolitiskt hot i Mellanöstern. Du har också värden av energiutvinning och startup och hur man gör konstbehandlad jordbruk och sånt där. Alltså Israel har någonting att erbjuda. Och det tror jag världen är hungriga på. Och det är på samma sätt som det är på samma sätt när man diskuterar när man brukar diskutera det här med sanktioner mot Israel och att man ska göra vissa grejer för att de håller på att bygga bosättningar hit och dit. Och grejen är så här att där har Israel lyckats med saker och ting, för de erbjuder Europa otroligt mycket. Det är en bra handelspartner. Och det är samma sak i arabvärlden och i Asien. Israel är liksom inte det här kibbutz-samhället längre som var tungt skuldbelagt, utan det är ju en i mångt och mycket en kapitalistisk stat. Och har man någonting att erbjuda så lockar det till sig vänner.
Jag tänkte så här också, reaktionerna på det här och ute i världen och i Sverige och kanske i synnerhet, hur har de varit, positiva eller negativa?
Ja, alltså man kan väl säga att EU och Sverige har sagt att de har välkomnat det här, men att det inte får ske på bekostnad av tvåstatslösningen, och nu är tiden inne för nya samtal och sådär. Jag hade väl inte förväntat mig sådär jättemycket mer av Sveriges utrikesminister. Det jag tyckte var lite märkligt dock, det är att det är bara en EU-representant som var inbjuden till den här ceremonin, och det är ju Ungerns utrikesminister. Nu vet inte jag om det berodde på att Donald Trump inte ville bjuda in EU-representanter eller om det var så att de tackade nej, men det är ju ändå ganska märkligt.
Ja. Men okej, på sikt då, det här avtalet, tror du att de kommer att hålla, eller finns det liksom, blir man förhoppningsfull när man ser sådana ceremonier?
Ja, men det är klart. Det är klart. Jag tror att det är ett paradigmskifte vi ser nu. Samtidigt, kom ihåg, de här har ju aldrig varit fiender. Men jag tror att de har betydligt mer gemensamt att bygga på än vad som skiljer dem och separerar dem. Och det är möjligt att Arabemiraten kan bli en brobyggare till andra länder. Det skulle inte förvåna mig om andra länder kommer följa efter. Men det beror ju på hur man sköter den här diplomatin. Och jag tror också att det beror på väldigt mycket vad som händer i USA.
Ja, okej. Men då har vi fått en kommentar och en sammanfattning av det här historiska avtalet som har slutits nu och idag. Så tusen tack, Martin.
Tack.
Det var avsnitt 1183 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.